Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Hej och välkomna tillbaka till Konditionsbloggen-podden efter jul- och nyårsuppehållet. Veckans gäst är en löpare som är en av mina stora förebilder. Inte för att hon sprungit 4 VM och tagit 2 SM-guld och satt världsrekord, utan för sin mycket speciella inställning till löpningen och livet. Lisa Ring, välkommen hit. Och som alla andra gäster får du den första frågan: vad är det längsta du har sprungit?
Ja, tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här. Och det är 101 kilometer.
101? Ja. Det var en udda distans.
Ja, det var på SM-100 2019. Men det vart lite längre.
På grund av uppvärmning eller felspringning eller...
På grund av banans längd, men kanske springa förbi folk. Det var 20 gånger 5 kilometer.
Aha. Och då blev det lite varvningar att göra.
Ja, precis. Men det var i alla fall 1.01 på klockan. Mm. Om inte ännu mer, men jag har liksom sagt att 101 är liksom det där rekordet här.
7.58.11 var tiden.
Ja, ja.
Och det blev SM-guld i debuten på den distansen och VM-uttagning till och med, även om VM sen blev inställt då.
Ja, jag klarade ju den indikativa VM-kvalgränsen. Men sen vart det ju som sagt corona och VM vart inställt då. Men jag var liksom peppad att jag skulle göra sub-8 då. Så att det är, oavsett att det inte blev något VM, så känner jag ju att jag gjorde liksom en väldigt bra 100 km tid.
Mm. Att jag börjar med den frågan, det är för att jag själv håller på en del med ultralöpning och tycker att det är väldigt roligt. Du har ju pendlat lite mellan kortare distanser, du har tagit SM-guld på 10 km och de här riktigt långa. Har du fått blodad tand av 100 km eller var det, kändes det nog när du hade gjort det?
Alltså det var så här att jag fick... 2019 var jag väldigt stark på både 5-10 maraton. Så gjorde jag ultratrail VM då. Och då säger Kerstin Rosenqvist till mig att vi vill att en ung tjej visar att det är möjligt att springa under 8 timmar igen. Och jag vet att du klarar det. Men då var det ju bara en 5-6 veckor tills dess. Och jag kände att aldrig. Och sen har det ju varit det här att vara... erbjuder 100 km loppen på SM för äventyr. Mm. Och i det här fallet så var det väl ändå lite bättre än innan. Det var 5 km. Ja, det var 5 km runda. Men det var ju alltså en väldigt kuperad bana. Mm. Varierat med både asfalt, grusstig och ja, i villområde och sådär. Och sen så var det ju att det var spöring absolut hela dagen.
Det kan man tycka vad man vill om. Men det...
Ja, och sen har ju inte jag gjort 100 km igen efter dess. Dels på grund av vad de har för syn på VM-uttagningarna. Vad det har varit för krav. På mig var det väldigt, väldigt höga krav. Vilket jag inte upplevt sen. Och då kände inte jag mig så peppad att springa så många 100 km lopp. För att det blir också... Ja, men liksom, jag är inte ens 30. Och jag riskerar väldigt mycket. Mm. Men jag är absolut sugen. Men jag är väl mer kanske liksom det här att vara ute i skogen kanske. Men vi får se.
Vi får se. Mm. Vi ska prata mycket mer om allt det jag nämnde i inledningen strax. Men... först ska jag förklara en sak för lyssnarna, för en av premisserna för den här podden är att man ska vara konditionsidrottare från länet för att vara gäst här. Och du är ju från Linköping, men faktum är att du bor väldigt, väldigt nära Örebro län numera. Jag kollade på Eniro och om jag räknar rätt så var det 100 meter från länsgränsen. Så därför tänkte jag, vi kollar in dig som gäst här ändå. Berätta varför du bor utanför Zinkgruvan numera.
Ja, men dels beror det ju på att jag vill bo nära naturen. Och jag mår bra av att springa i olika miljöer. Jag har bott i Norge, Stockholm, Linköping. Och sen förra årets grundträning blev i Motala. För att jag träffade en kille som heter Robin. Och han har kollat på hus runt om Vättern, nära naturen. Och så jobbar han i Askersund då. Och jag trivdes väldigt, väldigt bra i att träna i Motala. För att vatten har ju positiva hälsoeffekter. Och det, är väl, det går ju att få i Linköping och liksom naturen runt om. Men jag hade liksom inga problem att flytta från stan och framförallt mer kuperat och vattennära då. Så sen i somras så bor vi på en gård. Och ja, det är därför jag... Och sen också, jag har varit i samma klubb väldigt många år. Mm. Och jag har haft liksom Örebro som stor inspiration. Det finns många där som jag har följt, som har följt mig. Och sen har det varit Linköping och att flytta närmare Örebro känns också som en... vart nu satsningen fortsätter så finns det bra stöttning därifrån och få gemensamma träningspass om jag skulle vilja.
Mm. Det finns en väldigt stark löparkultur här. Det är mycket lopp och det är många grupper med löpare som finns här. Så är det ju. Mm. Och just att jag fick koll på dig att du hade flyttat hitåt, att jag började kolla upp det. Det var ju när du började dyka upp i tävlingar. Du vann Svartå loppet i höstas i Svartå. Du vann Bergslagsleden Ultra som körs i Åna Boda i september och så sprang du hostruset här i Örebro på höstkanten. Men Bergslagsleden Ultra måste vi säga några ord om. Du sprang den kortaste distansen där, 46 kilometer, och krossade barnrekordet 4 timmar och 24 minuter på väldigt tuff kuperad stig, 46 kilometer. Hur upplevde du det loppet?
Det var ju för att jag kände att jag inte fick ut allt som jag hade på ett ja. Det blev inte riktigt som jag hade drömt om. Och så kände jag liksom att är det möjligt att göra en sån tuff ultra då?
Ganska tätt efter.
Ja, det var väl exakt 10-11 dagar tror jag. Mm. Efter 10 timmars tävling i skärgården. Och alltså det loppet var ju fantastiskt för att jag kände att ja, men det var det här att jag har flyttat till en ny miljö och det är precis det här, de här loppen och där jag vill mötas av. Alltså det var väl sånt fint välkomnande, så avslappnat, också så här tufft självsupport att mestadels. Mm. Så att jag var sen så här, det var ingen som gjorde något i att jag var där, utan jag var där som alla andra, bara för att springa på led. Sen så svarar kroppen extremt bra. Mm. Och det är väl någonting jag spontana med under veckan, så jag kände ju på mig det här redan där tisdag och onsdag att men det där kommer jag klara. Mm. Och sen så gick jag ut själv och så kom jag inte ihåg vad han heter, men vi har pratat rätt mycket efteråt loppet. Och sen var det ju Janne Werner som jag sprang i fatt. Mm. Så att de hade jag sällskap med och sen så drog jag ifrån dem och då insåg jag själv att de här känns ju rätt starka liksom. Så då satsade jag faktiskt. Mm. Och jag kollade liksom inte klockan, men jag kände att jag vill... Jag tror jag kollade klockan efter vändning liksom, så kände jag att under 4,5 timme borde bli ändå roligt. Mm, mm. Och jag var ju helt själv och sådär. Och sen fick jag extremt fint pepp och tillbaka vägen. Liksom. Mm. Att jag var en stark tjej.
Och du liksom, mötte många då, för man är ju fram och tillbaka bana.
Ja, men sen var framförallt var det väl liksom att det var naturen och att ändå kroppen var stark men ändå avslappnad. Mm. Var roligt, väldigt roligt var det.
Mm, mm, mm. Du var ju också snabbast upp för Brännmyrbacken där som... jag har döpt den till eller det är egentligen arrangören som har döpt den till det. Jag vet inte, jag tror att han tyckte att det skulle passa mig. Jag har ju sprungit alla Bergslagsleden Ultra och han tyckte väl att den passade mig. Och genom att du var snabbast upp där så vann du en plats i mitt eget lopp på Lablundsloppet som du tyvärr då inte kunde vara med i. Men faktum är att jag var ju också med och sprang då och blev tvåa på längsta distansen, 82 kilometer. Och då vann jag också din bok, Lisas leende äventyr på Östgötaleden. Mm. Så vi vann varandras priser där kan man säga. Men den där boken, den har jag läst två gånger nu och det är en fantastisk inspiration. Den får man kolla upp om man inte har läst den. Det är allt från dikter till recept. Och gillar man att springa på stig, då blir man sjukt sugen av att läsa din bok. Kan du berätta lite om bakgrunden till att du har skrivit den?
Ja, och jag är fortfarande besviken att jag inte kom på ditt lopp. Jag pajar ryggen lite, vilket är bra nu, vilket är skönt. Men jag kände det att någon gång måste jag faktiskt lyssna.
Lyssna på kroppen också.
Ja. Så det är jag ändå stolt över. Men jag är besviken att jag inte sprang. Men det kan komma fler chanser.
Det gör det.
Och boken. Det är också sådär någonting som skapades på grund av att allt inte blev som det var tänkt. Och det var ju att jag kom hem i april 2020. Då hade jag sprungit Bislett, som var ett väldigt stort mål för mig. Att slå barnrekordet på och verkligen genomföra.
Femmilslopp
var det? Ja, femmilsloppet. Det var februari 2020. Och där mötte jag en som var virusläkare i Norge. Och han hade panik och åkte direkt och jobbade efter 5 mil. Så då bröt ju covid ut. Mm. Och jag åkte väl tillbaka till Stockholm efter det. Och sen så hamnade jag i Linköping april-mars. Och bodde i den lägenheten som jag sen tog över. Och bodde i när jag flyttade hem sen. Men det slutade liksom med att vi vill inte att ni är i storstäder. Mm. Och det är liksom allt det där. Mm. Alla de uppmaningen kom. Så att alltså jag bodde hemma i Linköping. Ja, 3-4 veckor istället för 5 dagar. Och insåg att det blir ingen tävlingssäsong. Vad är min dröm i den här situationen? Mm. Jag fick liksom fokusera på att jag tog ett stort mål med Bislett. Jag hann göra någonting. Och man fick ju på något sätt vända ut och in på sig själv. I hur man skulle fortsätta som elitidrottare. Mm. Vad är det för mening med livet? Hur hanterar man den här krisen? Och då var det ju så här att det finns ju saker som alltid är tillgängliga. Och då är det ju ledlöpning och naturen. Så då, när liksom det vart faktiskt väldigt mycket tid för mig. Jag var singel då, jag var student, jag hade inget jobb. Men det fanns liksom inga tävlingar. Så då fortsatte jag på att springa och sköta leden. Och jag hade sprungit vissa etapper och hade sedan 2015 då jag startade haft en dröm att det här vill jag springa klart. Men jag tänkte ju liksom att det här kommer ta många år. Men så började jag göra en plan och bocka av kommun efter kommun då. Och det är ju...
Den är lång. Bergslagsleden som jag brukar springa på, den är 28 mil. Den är
150,
ja. Det är lite skillnad.
Ja, och den är ju liksom alla kommuner. Och den är ju inte sammanhängande. Utan den är ju... Alltså målet är att man ska knyta ihop allt. Men det är liksom... Ja, det är ett projekt.
Mm.
Men det passade ju mig just i den situationen. För då hade jag någonting att fokusera på. Och sen samtidigt så började jag skriva väldigt mycket om de här äventyren, och i pandemin så vart väldigt många folk glada, fick positiv energi, och om de inte var ute och rörde på sig så fick de något av poesin och det där som jag delade med mig av då. Sen så sprang jag klart och så vart det faktiskt ett stort förlag som tyckte att det här är bra. Och sen har jag fått gå min egna väg med boken också då. Och det har varit, det känns fortfarande lite overkligt. Och jag tycker att det är extremt roligt att jag har fått den respons ni har fått också. Den har nått ut till alla. Och det är ju inte, de här, många tycker jag men skriver en bok om löpning. Fast om jag som person vill dela med mig av någonting så finns det så mycket mer. Jag har ju läst till biologilärare också och kärleken till naturen och...
Det blir bredare än en bok till löpare, kan man säga.
Mm.
Det är där alla kan ta med sig.
Ja.
Vi ska spåra tillbaka lite, tänkte jag. Och jag har försökt att skriva en resumé av vem Lisa Ringa. Det var ganska svårt, att ha gjort ganska mycket i livet. Men här kommer den, så nu får du hålla till godo här.
Ja.
Du kommer från Linköping, höll på med en massa idrotter i ungdomen, spela handboll, fotboll på ganska hög nivå. La av efter studenten, hittade till löpningen under en period som skidinstruktör i Norge. Du gjorde debut på Maran med 3,12 i Stockholm som 21-åring 2014. 3 år senare tog du SM-silver och blev uttagen till VM i London där du blev bästa svenska. Friidrotts-VM alltså. Samma år tog du SM-guld på 10 km landsväg på 34,49. 2019 testade du 100 km som vi pratade om förut och tog SM-guld direkt. Och då sprang du också VM i Ultra Trail, det nämnde du också. Och i våras tog du SM-brons på just den distansen, Ultra Trail. Du har också vunnit Ultravasan 45 på den näst snabbaste tiden någonsin. 3.03 på 45 kilometer. Och så har du slagit 5 världsrekord på löpband, bland annat 76,4 kilometer på 6 timmar. Och har 18 registrerade FKT-er, såg jag senast nu, på fastest known time. Och så har du dessutom gjort 2 ÖTÖ, swimrun VM. Mm. Det är en hel del. Vad av allt det här är du mest stolt över?
Du vet ju att jag har haft en ganska hård träningsperiod också. Mm. Och det jag nog är mest stolt över, det är glädjen till att träna.
Att den finns kvar? Mm. Eller att du har den alls?
Att jag har den. Mm. Och att jag funderade på det idag så här, att varför jag gör det här liksom. Och det är, jag tycker det är kul att träna. Och det har jag ju alltid tyckt. Men när man kommer till en podd så här, och vad ska man säga då? Men det fanns ju aldrig någon plan att det skulle bli så här.
Nej.
Att jag skulle ha sprungit friidrotts VM. Det är ju helt galet. Och ändå, eller 10 mil liksom. Men det som är bakgrunden är ju att jag kommer dit för att jag tycker det är kul att göra jobbet som krävs för att klara saker, tror jag.
Mm.
Och det är därför jag är mest stolt över det. Och att jag har haft några stopp, men jag har aldrig varit skadad. Och det ser jag också som det här i att det är en kontinuitet och en glädje till att vara aktiv. Och sen är startlinjen alltid en bonus och en belöning. Och ett resultat i sig en extra bonus eller en extra belöning.
Mm. Nils van der Poel sa väl där efter han hade tagit sina OS-guld att den största glädjen här har han haft på träningarna med mina kompisar och sådär. Nu kanske du inte tränar så mycket med vänner, jag vet inte det, men man måste ju ha en glädje i träningen, för det måste vara det som är det givande om man ska hålla på.
Mm.
Det kan inte vara bara kickarna av att man vinner någonting någon gång var fjärde år.
Nej.
Även om du har vunnit ganska mycket genom året.
Ja, det ja. Ja. Jo, men det är ändå, det betyder ju inte någonting att springa ett lopp eller en tävling utan att ha den där känslan. Och den känslan bygger du upp när du tränar. Det är ju liksom så. Mm. Faktiskt.
Mm. Jag inbillar mig att de flesta 24-åringar som skulle göra sub 35 på milen eller 2.37 på maran, det var ju 24 år när det här skedde första gången, och sen som fick springa friidrotts-VM, skulle fastna på de distanserna. Vad är det som gjort att du ändå liksom har fortsatt experimentera?
Det är ju för att jag inte ser mig själv som elitlappare och lappare överhuvudtaget egentligen. Jag ser mig som en vanlig tjej som gillar att röra på sig liksom. Och det jag också känner är ju att jag sprang maraton för att jag ville se vad huvudet sa. Jag läste idrottspsykologi 2012. Och maraton är ju hälften mentalt, i alla fall för mig. Och jag tror att många andra instämmer i det. Mm. Och ska man nå ännu längre psykiskt då, och även fysiskt såklart, men just det här hur man jobbar med huvudet, då når man längre distanser.
Mm.
Så ja, jag vet att det liksom, jag är ju, det var så här att efter 2019 när jag gjorde ju faktiskt, jag kom till SM4 2 gånger.
Mm.
På terräng SM och maraton. Och det var ju en spontan anmälan. Det är så här, jag vet inte om Salkai kommer ihåg det mejlet, men det var så här typ 2:12 innan det stängde. Jag ska visst springa. Det var liksom, ja, de veckorna var ju de mest extrema då. Men då gjorde jag ju faktiskt min bästa tid på Stockholm Marathon. Det var bättre tid än SM-silvret.
Mm.
Men det var 3 andra som var starka. Vi sprang ju i 4, 3 mil eller något.
Okej, okay, så det var verkligen en kamp om medaljer på det.
Det var det, men så har ju Hanna sagt att det bara för det var jag som var jag och henne, så fortsatte hon. Så det är ju så här. Men då gjorde jag min bästa Stockholm Marathon-tid och jag vet att det var diskussion, antingen satsa på 2.35 på maraton eller ultra då.
Mm.
Och så gjorde jag ultra till SM och så vart det där 100 kilometern. Men jag är ändå på något sätt lyckligare över att sprungit 10 mil än att gjort 2.35.
Mm.
Det har gett mig mer som människa liksom. Och det är inte för sent att satsa på maraton om jag vill. Jag tror ju liksom att man ser fler och fler springa 50 som kvinnor. Det blir, man ska slå världsrekord och man ser att det kommer en satsning på EM och, liksom, och man inser också fördelen av att kunna springa längre än maraton för att bli en bättre maratonlöpare.
Mm. Men som du säger, du ser dig själv som en motionslöpare eller vad du sa förut. Men samtidigt, för att göra de här tiderna som du har gjort, det krävs ju hård träning. Det krävs inte bara träning.
Nej, och jag har ju tyckt att, liksom, att det har varit orättvist att jag liksom lyckades så snabbt och göra sådana extremt bra tider. Men det handlar ju om att jag gick idrottsklass och tränade 3 pass i veckan. Jag vet inte hur många högstadietjejer som gör det idag. Men jag körde fotboll och handboll och gick idrottsprofil som var väldigt bra. Men det var 2-3 timmar träning om dagen hela min högstadieperiod. Och sen i gymnasiet så tränade jag fotboll på ganska hög nivå. Sen var det ganska mycket festande och liksom inte, men det var väl ändå en balans i livsstilen, får man väl ändå säga då. Och sen var det just det här att det var 100 skiddagar över det. 8 timmar snowboardlärare, skidlärare, åkte Telemark. Alltså det var ju, ja, det var liksom...
Han bygger upp en mängd ändå, oavsett vad det är.
Ja, sen liksom man började springa maraton. Alltså det var inte så att min kropp inte var van vid att springa eller röra sig 2 timmar eller 3 timmar. Sen var jag helt slut efter långpassen, det vet jag att jag var. Men just det här att kunna stegra träningen, hålla sig skadefri och det berodde ju på extremt mycket lågintensiv och liksom stärkande träning och aktivitet som i hela livet.
Mm. Ja, såklart. Som du sa själv, så du har ju aldrig i princip varit skadad sådär, men du har haft 4 omgångar med borrelia nu de senaste åren bara. Va?
Ja.
Är det tiden ute i marken som har gjort att jag
stingade? Ja, det är det. Ja. Jo, det är det. Och första gången så var det ju, då får man ju tänka att jag är glad över att jag inte fick större men och liksom hjärtat skulle säga ifrån. För då var det, då hade jag precis börjat liksom ha tränare och satsa. Och det var, alltså jag var ett stort namn och folk ville liksom se OS-satsning och fortsätta VM-satsningen. Förbundet tyckte ju också att det var, du klarar det här liksom, du har psyket för det. Så det var det EM 2018. Och så min bästa kompis bara, nej men det är bara psykiskt att du känner dig så varm och att det är liksom, du har hög puls och lite febrig och så här. Det är bara för att ha tränare, det är bara bort med tränande, allt är det. Nej men alltså jag kan min kropp, det är någonting som inte stämmer. Och då hade jag varit ute på Sörmlandsleden i början av april och jag kommer fortfarande ihåg det passet, för det var så där magiskt pass som gjorde mig så lycklig. Men jag vet att jag hade 4 eller 5 fastningar med mig efter det.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangen, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Och sen så gick jag med obehandlad borrelia och skulle träna för att leva upp till förväntningarna i att vara favorit på Göteborgsvarvet. Och ville ju, det är liksom, jag har ingen SM-medalj på halvmaraton, det är liksom det jag saknar. Och jag hade gjort en 16:15 på halvmaraton-passage på Sevilla maraton i februari då. Och jag är så här, det vet man, bara kör på. Men jag märkte ju tydligt att det inte var något. Så jag kom med mål som 5:a och kräktes. Sen så gjorde jag en utredning och vi testade allt liksom.
Det är svårt att upptäcka va, borrelia?
Ja, för att tjejer får oftast inte ring av märket. Och sen så blir det, om man har en obehandlad, så blir det oftast att man får som influensa med kräk. För att kroppen liksom har haft en infektion så länge. Och sen så de senare åren har det ju bara varit när jag varit ute och sprungit och skötta leden. Och jag har haft mycket långbyxor och varit klädd och sådär. Men det har liksom... Så att jag vill på något sätt så här att... Nu vart det väl lite tråkigt psykiskt för att jag känner att jag börjar svara på träningen. Och det är många som hör av sig och säger att de aldrig orkar komma tillbaka. Men jag har liksom varit så här att jag kör på och får acceptera. Och sen så från de senaste så det tar ett halvår. Och det gäller att tycka att det är jäkligt jobbigt att komma över tröskeln. Liksom. Och jag på ett sätt så är jag tacksam. Det har jag sagt innan intervju eller något. Jag är väldigt tacksam för den borrelian som jag fick 2018. För att jag gjorde en 16-15 på halvmarapassagen. Eller på den marapassagen. Så väggade jag. Och det var för snabbt. men liksom att det var min... min bästa kompis under studietiden var ju min broms för att förstå liksom att hålla mig som en vanlig tjej och inte förstå hur duktig jag var. Men sen var det en broms med borrelian. Jag tror att min kropp hade gått sönder annars och fått såna här tråkiga löpskador. Stressfrakturer och sånt då. Så att det var så höga farter.
Du behövde den här?
Ja, men jag ser ändå, om man ska se något positivt med det. Så ser jag en positiv sak i att det varit en naturlig broms för mig då. Och sen kanske också hitta ultralöpningen lite mer där. Då man kände liksom att jag kan springa men det är jobbigt. Men jag saktar ner tempot. Och, ja.
Vart är du just nu då med borrelian så att säga? Är du ja, helt återställd?
Jag tror... Man blir aldrig riktigt återställd. Liksom, det finns ju mycket det här att man får ledsvullnader och grejer och sådär. Men det jag känner är att sen den senaste borrelian så har jag ju inte... Jag har ju haft kontinuitet. Och jag har inte fått... Alltså, det är ju liksom när jag analyserat hur kroppens reaktioner har varit. Då tar det kanske 4-5 månader. Och om man liksom lyssnar in och återhämtar sig och så släpper det. Och det upplever jag att det är gjort nu. Mm. Alltså jag har inte haft några ledsvullnader och jag har inte haft någon värk. Och jag återhämtar mig väldigt snabbt. För det är också någonting jag vet när jag kämpar tillbaka. Så här, men jag springer 2 mil och sen så bara, jag är helt slut. Mm. Och det är ju på grund av att man får en allvarlig infektion och får den bli dålig. Men just det här att komma tillbaka igen. Så att säga att man, ja, för mig har det varit att jag får faktiskt försöka ha ett halvår innan jag känner att det börjar svara. Och då är det mest det här återhämtningen. Och det påverkar ju såklart att liksom, om jag kör mycket dubbelpass och jag kommer ut på andra passet och andra passet blir faktiskt också bra.
Mm.
Så att nu är det väldigt bra. Mm. Och jag har inte haft något på hela året och jag har varit frisk hela året. Jag har inte haft covid någon gång. Inte bara alltså man kan ju ha så här, jag har gått runt med borrelia x antal gånger så... Kanske jag har gått runt med covid också. Men jag har
varit väldigt frisk. I varje fall.
Nej, det har jag inte. Så jag har faktiskt varit väldigt frisk och mått väldigt bra. Så att, ja.
Ja, härligt. Jag tänkte vi skulle gå in just på det här, din träning. Nu i slutet av 2022, början av 2023 har du postat ganska mycket långa distanser på Instagram där man kan följa dig. Vad fick du ihop i december? Har du koll på totalen? Nej.
Jo, men det har jag ju. Men inte så, du vet. Jag är inte så
rörig. Men typ 15 mil första veckan nu i 2023
det vart det.
Mm. Vad är fokus just nu?
Fokus är precis som förra året. För då var det så här, men jag bestämmer mig och då var det SM-medalj. Och det blev det.
Mm.
Och det är lite samma sak i år att när jag bestämt mig att jag vill komma in stark nästa år. Så att jag känner att jag kan göra det jag vill liksom.
Mm.
Och då behöver jag kontinuitet och grundträning. Och testa huvudet. Så att huvudet är väldigt bra. Och kroppen, ja, jag tycker faktiskt att... Jag har försökt att höja kvaliteten på vissa pass.
Mm.
15, 16, 17, 18 mil klarar jag att ligga på.
Mm.
Om huvudet är med mig liksom.
Vecka efter vecka?
Ja.
Mm. Vad är det för typ av pass du gör då? Hur mycket kvalitet är det? Hur mycket är du bara ute och joggar?
Ja, men om man kollar på grundträning som jag gjorde förra året. Och även har gjort liksom... Många år sen har det varit så att när jag pluggade och var ny löpning då låg jag på 8, 10, 12 mil kanske då. Men nu är det ju mer ultra också. Men det jag försöker är ju att ha väldigt mycket låg som 2. Som är avkopplande och liksom inte psykiskt slitage heller utan jag tycker det är roligt att vara ute och få tid.
Är det puls du mäter i då när du säger låg som 2?
Nej, jag har inte pulsband och jag litar inte på min pulsklocka för att jag...
Nej, armbandspuls,
jag är ju bara motionslöpare, vet du. Så att, nej, men
det är känsla.
Men det är känsla.
Mm.
var jag liksom, och jag har inga problem med långsamt. Vilket jag tycker att jag faktiskt har blivit bättre på liksom. Ja, men det ger mig mer att vara ute 90 minuter än 50 minuter. Bara för att jag ska ligga och trycka på och kroppen är sliten och så här. Så att då låg som två för att jag behöver tid. Och gärna kuperat då. För det var ju där som var utmaningen förra året. Att klara 2000 meter på tävling. Och det gjorde jag ju. Och där ska vi prata mer om. Men att jag springer gärna kuperat och sakta ner tempot. Sen är det ju vissa typer av kvalitetspass då. Och då är det ju tröskel. Jag höll ju på att kräkas bara några kilometer i ett visst tempo för några veckor sedan. Och där är ju det här i att med kontinuitet så kommer min form ganska snällt tillbaks. Mm. Så att då kör jag ju tröskelpass som inte är för hårda. Men man vet ju heller aldrig vad kroppen svarar på när man kör ganska intensiv mängd liksom. Så då får jag vara ganska snäll där. Men jag tycker ändå att jag har haft ganska bra tempo på tröskel senaste passen. Och då har det bara varit enkelt. Alltså så här, ja, men jag har kört ganska mycket raka tusingar. Och sen har jag kört, jag körde ju tempopass förra veckan som gick jättebra. Då körde jag en 50 minuter körde jag. Och det har jag liksom haft så här, ja men jag har kört progression då. Jag liksom försöker tänka så här, men jag börjar alltid med 2 minuter. Det är inte ensam om. Jag träffar ju Moonwall-gänget och de har sagt så där, så här, men form... Första tröskelpasset är alltid 10 gånger 2 minuter. För det, då kan man känna sig hur dåligt som helst. För man, liksom, man klarar 10 gånger 2 minuter. Så jag liksom utgår från det. Det gjorde jag också 2019 när jag körde min bästa mara på Stockholm. Och var nere på under 17 igen på 5 den våren. Så att jag har liksom positiva minnen av att börja med 2 minuter. Och sen så kör man 3 minuter och så kanske man kör 4 eller så kör man tusingar. Och sen så börjar man köra kontinuerliga tempopass eller långa trösklar.
Vad kör du för någon vila på två minuterna?
Då kör jag 1 minut stående som första, alltså om den, det är som första tröskelpasset. Mm. Bara för att känna efter var man är lite. Mm. Så, och då har det varit så där man kör tisdag, torsdag och så kanske man kan köra något långpass kvalitet eller något mer på lördagar. Och där har det ju ofta blivit att jag också på grund av ja, men lite så här, men med Borrelian och liksom sämre form och lite osäkerhet och inte tro, lyssna för mycket, inte vågar. Sen är det ju alltid roligare att känna att man har en bra dag och att man sätter ett pass än att det blir kära, men jag bryter efter 5 tusingar när jag ska göra 10. Mm. Så det har blivit ofta att det har blivit onsdagar och sen har jag liksom kört lördagar. Men nu har jag alla förutsättningar att köra hårt liksom tisdagar, torsdagar och helg. Mm. Så det är målet just nu. Så kanske någon typ av tröskelintervaller och sen mer kontinuerlig tröskel på en av dagarna och sen något långpass då. Men sen är det ju att jag tycker det är kul att springa backe och jag är inte så jätteglad i att köra styrketräning. Men jag har ju alltid liksom varit en stark löpare så att det handlar ju om att jag springer backe och ser det som styrketräning. Mm. Så det är väl det jag rullar på. Alltså hög mängd, en del dubbelpass och sen är det tröskelträning. Och sen så kör jag mer tävlingsspecifika pass om jag ska tävla i något då. Bara nu jag ska tävla. Precis, men så blir det. Ja.
Det återkommer vi till kanske. Jag bara också ta med ditt favoritträningspass. Är det något av de här du har pratat om nu kanske?
Att, alltså, jag tänkte på det. Och så kanske, jag får inte säga 2. Att jag måste hålla mig till 1.
För ja, det är förhandlingsbart.
Nej, men jag säger att det är 2 till 3 timmar på en bra markerad led. Mm. Typ Bergslagsleden då, eller Östgötaleden. Mm. Så att och så är det så här, man springer precis som man känner att man är snäll mot sig själv så att man blir inte så där, du vet, så att man kravlar hem liksom, lägger sig i soffan, utan man känner att man kan göra något mer resten av dagen och man blir inte helt slutkörd. Så 2 till 3 timmar på en led, gärna kuperat och inte för tekniskt.
Har du någon sån nära där du bor nu då, eller måste du ta dig iväg?
Ja, men vi har ju skidspår, har vi ju 2 stycken skidanläggningar och där finns det ju jättefina. Det finns en grön mil som är, den har blivit lite igenväxt, men den är väldigt, väldigt fin. Springa 2 varv på den så får jag nästan 1000 höjdmeter.
Är det synkrovan då?
Nej, det är mer in mot Östergötland, mer mot Motala hållet. Mm. Sen har jag ju, men det är ju, det finns ju mycket. Det är ju det som är en del av flykten också. Munkastigen har jag ju spanat på. Mm. Och Bergslagsleden.
Något du skriver mycket om när man följer i sociala medier, det är ju Lisa-löpning, Lisa-leende. Hur kopplar du det till den här träningen du bedriver? Eller vad är Lisa Löpning och Lisa Lena? Men
det handlar om idrottspsykologin jag läste. I att man ska ha positivt self-talk. Mm. Och då var det ju det här med att jag ville träna mig själv. Och det är ingen tränare som kommer säga positiva ord till mig. Utan jag måste ta hand om det själv och ta det ansvaret själv. Och då så kände jag att ja, men då self-talk, alltså det är ju att man pratar med sig själv. Men då är det väl helt okej att säga Lisa då, om du pratar med till dig. Mm. Så det har ju varit liksom en typ av coaching till mig själv. Baserat på det jag läste mig till. Mm. Så det är ju det, och sen visualiserar jag ju mycket då. Så därifrån kommer ju Lisa-löpningen och Lisa-leendet. Och att det är ju, det är väl att det ska vara roligt liksom. Det är ju den min största kraft när det går som bäst. Att jag bibehåller att det är roligt. Sen jag älskar jag ju att pusha mig själv och utmana mig. Mm. Men resultaten blir ju oftast inte bättre i att jag skulle utsätta mig för någonting som inte känns som att det blir kul och att det är glädje i det.
Eller att du sätter stark press på dig själv.
Ja.
Vad är Lisa-leendet då? Vad är det?
Jo, men det är just att dels att det är bevisat att som ultralöpare liksom, och även ja, men, som nu så här, men ler du så säger du till kroppen att allt är bra. Mm. Då är ju det här liksom fysiska responsen i att ja, men, jag ler fortfarande, kroppen säger ja, men ler jag, då är det bra. Så när man blir trött på lopp så ska man le.
Mm.
För då säger man till kroppen att du kan visst springa hur snabbt som helst och allt är bra. Mm. Så det är ju en av det, liksom att varje gång jag känner att jag är trött så ska jag le, för att då lurar jag kroppen och så kan jag orka mer och prestera bättre. Och sen är det väl den här i att vara ja, men vara en förebild, och att liksom det här som är att vara, bli en del av friidrottsförbundet eller av svensk friidrott liksom, att jag tycker det saknas glädje.
Mm.
För mycket press och prestationskrav och resultatjakt. Men jag vill se att folk är glada när de idrottar. Liksom.
Mm, mm.
Och därför så tycker jag att det kan vara bra att på något sätt ha något, ja, men ha något med uttryck som man jobbar med då, och sprider. Mm.
För inom ultralöpningen finns ju det här. Du pratade om undervaleringen förut, som du har träffat Emily Forsberg. Man har aldrig sett henne inte le på en bild, tänkte jag säga. Hon gör alltid det. Men däremot inom friidrotten som du är inne på 10 kilometer. Där är du ju smått unik.
Mm.
Som förebild liksom. Det är, annars så är det väldigt mycket resultat då, som räknas.
Mm.
Är det många som kommer fram till dig och pratar om det här?
Jo, men alltså jag är ju liksom, jag är väl bara väldigt glad att folk förstår mig i det jag gör. Och att man kanske får en insikt i vad man själv vill göra.
Mm.
Och liksom att, ja, men jag tror ju att folk sänker sina egna krav genom att tänka lite att, ja, men jag var så förbannad, för det var någon som uttryckte det, att alla elitlöpare, det ser så lätt ut för dem och de bara svävar iväg. Men det är precis lika stor utmaning för oss.
Ja.
Bara att vi kanske har tränat lite mer och liksom sådär. Men just det här att, ja, men alla människor vill ju ha roligt innerst inne. Och ja, sen är det ju fortfarande liksom svårt i att förstå för mig mycket det här att folk skulle vilja ha mig som en förebild eller liksom, oh, jag ska springa som dig och sådär då. Men jag är tacksam över att jag har känt att jag har haft kraft och energi att fortsätta vara den jag vill vara liksom. Jag har aldrig tvekat på att inte ta bort det liksom. Jag har aldrig tvekat på att ta bort det, utan Nej. Det har alltid känts självklart att jag ska vara den jag är liksom.
Mm. För som du sa, det börjar ju som self-talk där, men det har ju även blivit inspiration genom att du är väldigt öppen och delar i, du har en blogg och du har dina sociala medier och så vidare. Mm. Så det har ju blivit inspiration för andra också.
Mm. Ja.
Tänkte vi skulle avsluta med att prata lite om framtiden också.
Mm.
Vilka löpardrömmar drömmer du just nu?
Jo, men alltså, jag är ju fortfarande bara 30. Eller jag fyller 30 i mars.
Ja.
Och det har väl varit, det har ju varit mycket nu hur jag vill fortsätta livet. Och jag har ju på ett sätt känt att jag kanske ska sluta liksom. För att jag kan känna att jag har gjort allt som jag vill. göra. Men sen i år så har jag ju känt att det har varit sjukt roligt. Och jag har haft svårt för elitled. Och att känna att man är någon som ska få springa och tävla när inte alla andra kunde. Mm. Så att jag känner att då kan det vara tävlingar som vanligt igen. Mm. Då mår jag bra. Jag kan tänka mig att satsa. Och sen så har kroppen svarat bra. Jag har en bra situation. Jag jobbar ju som egenföretagare med min coaching nu.
Mm.
Jag började som lärare och det vart för tufft. Eftersom jag ändå fortsatte träna så hårt.
Mm. Kombinationen blev.
Ja, men sen företaget har faktiskt... Det jag coachar väldigt mycket fina människor just nu. Och det känns väldigt roligt då. Och jag hanterar också att jobba med löpning och köra själv. Det var svårt i början.
Mm.
Nu har jag bättre balans där. Nej, men drömmarna är ju bara att få träna och springa. Mm. Alltså, ja. Så mycket är ju det här att springa på nya platser och springa nya leder.
Mm.
Sen har jag ju ett mål som jag inte är offentlig med.
Mm.
Men det fortsätter ju temat i SM och VM liksom. Mm. Det är där. Det är där jag vill vara.
Vi ser vart det dyker upp då helt enkelt.
Ja. Och sen är ju OCC också
såklart. Jag tänkte precis komma in på det. Du, genom din tredje plats i Kullamannen här på höstkanten så vann du en startplats i OCC. Det stora loppet på, vad är det, 55 kilometer och 3,500 höjdmeter. Som går med start och mål i Chamonix i augusti.
Ja, slutet av augusti.
Slutet av augusti. Mm. Det blir en ny typ av utmaning.
Ja, och jag kommer inte ha några prestationskrav på mig själv. Alltså jag känner ju bara, tänk om jag kan vara i den där formen som jag vet att jag kan ha. Alltså vara nere på 2:40 på maran och liksom, och de där tiderna och så. Och sen omvandla det till att jag har blivit bättre uppför. För det har jag verkligen utvecklat. Men sen är det ju den tekniska biten att springa nerför. Men jag har bestämt att jag ska säga ja till platsen. Jag är i dialog med dem nu så man ska få liksom den där platsen. Och sen vill jag ha roligt. Och känna att det är... Alltså Ultra Trail SM vart ju en utmaning för att det var... Det enda jag fokuserade på var att jag skulle stå på personbästa höjdmeter. Sen hade jag bestämt att jag skulle ta en SM-medalj. Men det är liksom, allt kan man inte påverka. Jag kan inte påverka om det är några som är bättre än mig. Men jag kan ju påverka att jag står personbästa på 2000 höjdmeter. Och det blir lite samma sak här då.
Mm.
Att det blir ju 1500 till.
Mm.
Och sen att jag måste bli bättre på att springa nerför dem. Så det är där jag kommer ha som fokus.
Mm. Och det som är skillnaden när man kommer ner i Alperna, där det här loppet går, det är ju att backarna blir betydligt längre också.
Mm.
Det är ju i Göteborg, det är ju inte någon backe som är längre än 100 höjdmeter kanske. Och i Alperna är det 1000 höjdmeter. Stycke som du ska betas av.
Och det är där det blir då. För att Ultra Trail SM passade mig perfekt. För det var liksom böljande stig. Och jag märkte inte av kuperingen på det sättet. Mm. Och jag klarade att springa. Jag hade ju sagt 7 timmar så var det 6:58. Så att det är liksom den. Här blir det ju en annan typ av träning då. Så att det blir ju mer kontinuerlig backe. Men jag tror ändå, alltså jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul med långa backar och gneta backe.
Mm.
Så att jag känner mig liksom, det är min nedförslöpning jag är rädd för. Att gneta på uppför, det vet jag att jag kommer tycka är skitjobbigt. Men jag tycker det är roligt att springa uppför. Det tyckte jag inte förut, men jag har liksom kört några sådana här pass i skidbacke. Men det är det tekniska nedför då. Men jag tänker att jag ska åka iväg och springa nedför.
Ja. Det blir någon sorts träningsläge.
Ja, det blir det.
Ja, för de som springer de här loppen mycket, de är ju sjukt snabba nerför alltså. De flyter ju nerför backarna.
Ja.
Så det är en konst att lära sig.
Mm.
Även för en duktig löpare som du.
Ja, det är det. Och det är där jag... Men jag gillar utmaningar. Så att, jag tror att... om jag tar bort liksom prestationskrav och liksom, för det är ju många som säger, gud vad kul, äntligen, bra Lisa. Nu får vi se dig. Så här, ja, fast det är ju också... Ni får tänka på den löpare jag är faktiskt från grunden sprang jag bara platt asfalt snabbt. Så att det är ju, och då blir det så här, uppför kan jag tycka så här, men där handlar det ju om en styrka och där kan jag känna att det har jag kanske en liten del av liksom. Och kan jobba mig fram till genom verktygen hemma liksom. Men springa nerför, där är det ju en nyckel som jag måste jobba på.
Vi ska säga det med OCC, det är ju en del av UTMB-veckan i Frankrike. Det är ju en jättefest. Det kommer mycket runt omkring där också, ja, naturligtvis. Så det är häftigt bara att vara där, såklart. Fram tills dess då, har du liksom bokat några mål du kan berätta om under vägen fram? Eller är det lite öppet fortfarande kalendern?
Nej, men jag kommer hålla målen för mig själv. Mm. Men det finns. Mm. Och då kommer det vara fokus på OCC-liknande saker. Mm. Och att testa nya grejer. Mm. Jag har mått väldigt bra vid att springa nya lopp. Och inte liksom kunna jämföra utan bara gå ut och köra. Precis. Så det är nya lopp och ja, men det spåret som har varit då, som ändå tog mig till OCC då. Mm. Så blir det.
Vi får se om vi får se något i länet här då under året. Det finns ju några trail-lopp som kan vara aktuella.
Ja, trail-lopp och sen framförallt behöver jag ju tröskelträning, så att jag tänkte att jag ska komma på besök.
Det blir några kortare också. Ja. Det låter härligt. Men du, då tackar vi dig, Lisa Ring, för att du gästade dagens podd. Och sen är vi tillbaka nästa vecka då med Oskar Andrén som gäst.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.